Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, lördag morgon, gled över i förmiddag snabbt och kanske den mest jagade mannen, polismannen Stefan Sintéus, välkommen.
Tack så mycket.
Du, alltså, bråda dagar, veckorna innan jul, berätta, polismästare i Malmö stad.
Ja, det är många blickar som är riktade mot oss och det händer mycket, inte minst utifrån problemen med det dödliga våldet och sprängningar som vi har haft. Så allt från politiken till medborgare och egen personal. Så det är helt om öronen.
Alltså, jag trodde att det var nästan sån här en politiker i slutspurten på någon sån här valkampanj. För jag försökte jaga dem. Ja, oh, det går inte. Det kan du nog glömma. Alltså, du hade mycket att göra. Det var många möten.
Ja, det har varit mycket och synka en hel del resurser och så vidare. Så vi har varit igång en hel del och snurrat runt här.
Stefan Sintéus, berätta, hur började polisyrket för dig?
Ja, det började, gjorde lumpen 79 och i samband med det så blev vi intresserade av att söka polisen. Så jag läste till reservofficer och sen så under den tiden så sökte jag och kom in. Så jag gick polisskolan 81 upp i Stockholm.
Vilken av försvarsgrenarna gjorde Stefan sin värnplikt på?
Först pansar, sen så har jag glidit över till underrättelsetjänst.
Revingehed kanske?
Nej, Hässleholm, P2.
Ser man på?
P4 i Skövde.
Ja, ser man på.
Ja.
Och underrättelsetjänst, det låter ju spännande.
Ja, det var en spännande grej att välja.
Är det must eller?
Nej, utan det finns ju det militära underrättelsetjänsten som i och för sig har mycket samverkan med must. Men jag har utbildat mig upp i Karlsborg och gått de utbildningarna där. Och sen så har jag faktiskt varit i Bosnien 99 och jobbat som underrättelsechef där nere.
Rötterna i Trelleborg. Mm. Kunde den unge Stefan Sintéus, var det som alla grabbar att du skulle bli polis, Stefan?
Ja, men på den tiden var det mycket blåljus, brandbil, polis. Den typen av yrke, ja. Som jag har alltid varit intresserad av.
Okej. Okay. Mm. Var det en idrottskille så var du som liten grabb?
Ja, det stämmer. Jag har ju spelat aktivt volleyboll i elitserien en gång i tiden, allsvenskan.
Trelleborg mycket, också eller?
Nej, Ystad spelat det och sen i Trelleborg också för den delen. Men alltid varit intresserad av att ha en boll framför mig och göra någonting i lag.
TFF?
Ja, de har, på min tid var det ju IFK Trelleborg
som
var stora då. Men TFF så småningom där. Men jag har varit fotbollstränare och sånt ute i Östratorp där Andreas Isaksson kommer ifrån.
Okej, okay, så han kan tacka dig egentligen lite?
Nej, det kan han absolut inte. Det var innan mig, men han gick ut i Trelleborg innan jag kom.
Hur var han att ha som ung adept?
Han var ju i gränslandet precis, så jag har ju aldrig direkt tränat honom. Jo, men däremot så de jag tränade upp till pojkar 16, de var ju oerhört inspirerade av honom och hans karriär inom fotbollen.
Men fanns det alltid det där med polisyrket som plan? Eller var, så när du så här började, man kommer upp i tonåren, man kommer gått på gymnasiet, vad var idéerna då?
Nej, men jag hade en morbror som var polis och både hans son och jag var ju extremt intresserade av hans yrke. Och båda två, vi är poliser idag, båda två.
Här också i Malmö eller?
Han är lokalpolis som är chef i Ystad.
Okej, okay. Så att du skulle kunna vara hans chef potentiellt.
I princip.
Ja, men är det lite så att det är ett yrke som går ofta i släkten, den kan gå i släkten lite.
Ja då, det har man ju sett att det är många polissöner och polisdöttrar som jobbar här idag, och så var det även för mig, min svärfar också var åt polis en gång i tiden. Så det är polissläkter.
Då vet man vad det snack kring julbordet
var. Ja, eller så tvärtom faktiskt. Ja. Där våra respektive tyckte att nej, nu pratar vi inte med polis.
Nu är det nog.
Ja, precis.
Men du, alltså, hur är det yrket du klev in i? Hur många år har du varit polis förresten, Stefan?
Ja, det blev ju 39 år. Så
wow.
Nästa år är det 40 års jubileum. Mm.
Hur är det yrket som du klev in i? Som ung polisman, utexaminerad från polishögskolan till där du är idag och det som du har varit med om det sista året?
Ja, man kan väl säga som så här att jag hade ju aldrig kunnat drömma om att fått göra de här sakerna som jag har gjort idag. Polisyrket har ju öppnat många dörrar för mig. Jag har fått gått fina utbildningar och jag är en långvägare ju, så på den gamla tiden så var det helt omöjligt för icke-akademiker att ta de högre tjänsterna. Så det är ju först någonstans i slutet på 90-talet som det berömda glastaket sprack och så vi kunde gå upp och ta tjänster på högre nivå. Men det hade man ju aldrig kunnat tänka sig när man satt i en polisbil eller när man var på gatan och jobbade med narkotika. Men ja, så här har det blivit.
Tjänstgjort över hela riket, eller hur är det när man är som ung poliskonstapel? Vad är det man får börja med?
Ja, man får ju börja, på min tid fick man ju börja med att helt enkelt göra en aspirantutbildning, och den har jag fått göra i Trelleborg. Och det är att jobba på en mindre ort, det är ju allehanda uppdrag man får jobba med, till skillnad med att man hamnar i en storstad som aspirant. Så jag fick en bra grund, tyckte jag. Vi fick gå fina utbildningar där och fick lära mig hantverket från grunden. Och sen så är det ju helt enkelt att du, på den tiden fick man ju jobba, köra radiobil som vi kallar det, och i alla fall i 10 år. Sen så, eftersom jag hade gått olika ledarskapsutbildningar inom försvaret och sånt, så blev jag ju intressant för mina chefer att gå vidare i karriären. Och så jag har varit yttre befäl och jobbat mig fram i den operativa sektorn.
Men om du jämför det yrket, alltså så här rent så här, det dagliga arbetet, det du var med om då för snart 40 år sedan och det du har fått uppleva, nu är kanske en ledande befattning ändå.
Nej, men alltså framförallt så ser jag ju livet på gatan och själva karaktären på brotten. De är helt skilda från den tiden till idag. Det tog ju väldigt lång tid innan man var med om ett ärende där det var skjutningar eller sprängningar eller den typen av grovt dödligt våld. Jämfört med idag får ju en ny polis frontas ganska så barskt med verkligheten och den ser ut, och det är ju en stor skillnad.
Jag tycker att man läser i tidningen, jag som också varit med under x antal år, alltså, när man hörde att polisen hade fått bruka våld eller ta vapen i hand liksom, så var det stora sensationer. Idag så känns det som att vi är lite vardagsmat på något sätt.
Alltså, man blev fartblind helt enkelt. Och det ser man ju, inte minst om media rapporterar olika saker, att en skjutning eller en sprängning för 40 år sedan, det var ju supernyheter. Medan idag så kan det snabbt dansa förbi under en dag och sen så är det slut med det. Mm. Så visst har det ändrat sig karaktären på den här typen av polisarbete.
Har du någon gång så här, när det har varit blåst som mest, kanske nu framförallt de här sista åren, har du någon gång funderat på att inte nu igen, jag vill göra något annat eller?
Alltså det är klart att man i sina mörka stunder har tänkt vad man håller på med och sånt där, ja. Det skjuts och stormas från alla håll och kanter, men det har gått över ganska så snabbt. Jag har trivts hela min karriär och polisen har erbjudit mig jättemånga bra grejer.
Men har familjen sagt sen för pappa, för tusan, för jäklar?
Ja, barnen har ju många gånger sagt att måste du vara polis? Liksom, jag har ju alltid varit noga med att de ska sköta sig. Och det är klart att att vara polisbarn, det har ju säkert sina både för- och nackdelar.
Du Du pekar lite med hela handen där hemma, eller?
Nej, men man ser ju sådant. Inte minst liksom när internets inträde kom och på den tidens lunastorm och allt vad det innebär. Man börjar se på jobbet ju folk som utgav sig för att vara yngre, som var kanske äldre sexbrottslingar helt enkelt. Det är klart att man blir försiktig och pratar med barnen att tänk på detta och detta och detta. Och då himlade de ju oftast med ögonen och tyckte man var överbeskyddande.
Vuxna barn idag?
Idag är de vuxna, ja.
Har du blivit morfar eller farfar?
Jo då.
Det också?
Till två härliga barnbarn.
Okay. Kan du se det som livets efterrätt så här någon gång?
Det är verkligen livets efterrätt. Ja. För det ger en liten ventil i tillvaron som jag gillar skarpt.
Man möter ju både glädje och sorg i ditt yrke, Stefan. Mm. Alltså, vad är det så här som griper rakt in i hjärtat mest, så här, som du har blivit så här glad över att du har haft det här yrket? Någon händelse genom åren som du så här kan tänka?
Ja, alltså det låter kanske lite banalt och sånt där, men när man jobbar som utredare eller när man liksom hade med allmänheten att göra på ett nära håll och man lyckades liksom klara upp någonting som liksom det blev liksom klarlagt vad som hade hänt och när man tacksamheten som man kände där, som man fick den där ärliga, raka tacksamheten, den är ju ovärderlig. Och likadant om man körde polisbil ute och ungdomar som av olika anledningar, berusning och liknande, där man på den tiden inte var kanske sådär att man rapporterade dem rakt av, utan man hjälpte dem hem till föräldrarna och såg till så det blev bra. Och när man sen fick ett vykort efter det, de sa liksom tack, tack, tack. Mm. Ja, det är det lilla.
Ja, men då vänder vi på det då, alltså någon som blir riktigt genuint ledsen över.
Ja, där är ju några ärenden som liksom en riktig sådär. Och jag har varit på en hel del tragiska trafikolyckor där folk har dött och brunnit in i bilar och där man är helt maktlös. Man kan liksom inte. Och vid något tillfälle så hade vi ett litet barn som bara var 2 år som vi fick ut ur bilen med pappan. Han gick förlorad där. Och det är klart att man sen kör hem till
familjen
och delger dödsbudet och har den lille med sig. Ja, alltså det, sånt är ju, det glömmer man aldrig.
Kunde du sova de nätterna efter eller?
Alltså sova, det finns ju något konstigt över oss poliser där vi är stålmän in i det längsta. Men det är klart att än idag, liksom 30 år senare, så tänker jag ofta på den stunden liksom där pappan dog och jag hade 2 gånger ute. Och när vi var hemma och delgav den här mamman dödsbudet där som vi försökte göra på ett snyggt sätt, enligt konstens alla regler, så var hon höggravid med nummer 2 där. Och, ja.
Det bara griper.
Ja, det går aldrig att komma över.
Ni har ju många grejer som måste vara jättejobbiga för vem som helst. Möten, saker som händer, allt ifrån de här senaste tidernas dödsskjutningar, de här dödsbuden. Men behöver man processa det själva, så behöver man någon yrkesmässig hjälp? Alltså, man pratar ju ofta liksom de här post-traumatic stress-syndromen som folk som har varit i krigshärdar och det är ju inte långt ifrån vad det har varit här de senaste åren.
Nej, men det är någonting som har ändrat sig väsentligt de senaste 10 åren, där vi har alltid avlastningssamtal. Vi har särskilt utbildad personal som tar hand om svåra situationer när vi blir drabbade. Senast dödsolyckan, en kollega förra året som förolyckades i samband med ett efterföljande. Och likadant de som jobbar med barn som har blivit utsatta för brott och sånt. Vi har ju då experter, psykologhjälp som går på samtal och samtalsterapi. Och idag är det ju mycket vanligare att vi använder det gentemot hur det var förr. Förr var det ju liksom man var stor och stark och skulle klara sig. Men idag så ser vi det på ett helt annat sätt. Och det tror vi är en hållbar polis.
Att bli polis 2020, är det någonting du skulle rekommendera? För att man ser ju att det inte alltid varit köer till polisutbildningarna.
Ja, absolut. Jag tycker det är ett jättebra yrke. Det är ett mångfacetterat yrke. Det finns många olika vägar att välja. Om du är intresserad av trafik, motorcykel eller utredningsverksamhet, spaning eller helt enkelt jobba med brottsförebyggande verksamhet. Det finns många, många olika kategorier inom vårt yrke som gör att du behöver aldrig bli trött på det. Det behöver aldrig bli monotont om du inte vill att det ska vara det. Och visst är det saker och ting att polera på med lön och liknande med det arbetet som vi utför och sånt där. Men yrket som sedan det tycker jag är jättefint och det är klart att jag rekommenderar det.
Arbetskamrater, hur är det? Liksom så här, kåranda brukar man ju prata om sådär, va?
Ja, tyvärr så pratar man ju ofta om kåranda idag som något negativt. Men,
jag tänker som något positivt.
Alltså, ja, det tycker jag också. Jag tycker att alltså, det blir ett extremt kamratskap. Jag menar, jobbar du ett gäng och du jobbar 24-7 och du jobbar där och du sitter tillsammans där klockan 4 på morgonen eller du sitter på ett spaningsärende, det vi kallar spaningsgropar någonstans. Jag menar, du sitter där med din... spanarkamrat liksom kanske i timmar.
Försöka hålla varandra vid
vakna. Men det är klart att det blir att man pratar ju annat och man anförtror varandra saker som man kanske inte hade gjort annars. Och man lär känna sin partner på ett extremt nära sätt. Ja.
Kosthållningen när man jobbar i ordningsmakten. Den klassiska amerikanska donuten finns ju inte här, men man har ju sett en och annan polisbil som har glidit upp vid gatuköken genom åren.
Ja, absolut. Men ja, vi har ju vissa pass som vi kallar pizzasnor och sånt här, där det liksom äts pizza och sånt. Men jag måste ju säga det att jag brukar ju ta lite pass ute med personalen och jobba med dem ute och sånt. Och det är inte ofta de stannar till och äter någon munk eller äter någon korv.
Så vi kan stryka den?
Ja, det kan man ju helt... till och med kaffe, som polisen är ju helt kaffesjuk, tror man. Men många friska poliser här, de dricker...
De ska ha en liten chai-latte.
Ja, de dricker energidryck och har ett helt annat sätt. När jag sitter i polisbilen och blir kaffesugen och håller annars ska vi inte köra in snart, så tar de bara fram en energidryck och sånt. Alltså, så det ändrar sig. Så idag är ju en modern uppdaterad polis idag är ju mån om sitt leverne.
Precis, de behöver inte några nyårslöften.
Nej, alltså det behöver de inte ha. Medan en gammal polis kanske har lite tendens att bli rund om magen.
Men har ni någon sån här, alltså, även om man har inre tjänst, någon sån här fystest, alltså skjutas? Vad är det för test man måste genomgå för att visa att man är uppdaterad?
Ja, det är ju så att när, man har rätt till en timmes fysträning varje vecka och den tar många och kör sin fys i det. Det vi har som man varje år måste certifiera sig, det är ju skjutvapen och se till så att man bär sin pistol och sånt där. Men annars så har vi ju inga fystester och sånt under tiden du jobbar, så du kan bli hur tjock som helst egentligen.
Så jag kan se som tonärpan.
Men sen så finns det ju då vissa specialiteter som vi har. Vi har insatsstyrkan och sådana här special.
Piketen och
sånt. Ja, kanske. Precis. Och där har man ju testar man ju under rätt så tuffa förhållande för att se om man både mentalt och fysiskt klarar av att jobba med det här.
Har du varit på Gärdsgården någon gång, Stefan? Så här, oss emellan?
inte när det gäller skjutproven och sånt där, men jag kan säga det att vi har ju listor som kommer ut när det är nära att nu måste du skjuta annars. Liksom. Och jag är ju den som sitter med tyvärr och får liksom säga att nu tyvärr så har du inte klarat provet inom föreskriven tid, du får inte ta ditt vapen. Så för mig är det ju extremt viktigt att jag klarar det.
Det är som att bli av med lappen och så.
Ja, men det säger du ju. Alltså, har du inte skjutit ditt prov och med godkänt resultat så får du inte bära vapen ute, och får du inte bära vapen ute så då pratar vi ju inre tjänst och helt andra.
Och det är väl det man signade upp för, eller hur?
Ja, det är klart. Alltså, jag tycker ju att har man inget hinder i form av sjukdom eller att man av någon annan anledning så tycker jag man ska klara av dig som polis.
Just nu så jobbar du väldigt mycket med det som har kallats för Operation Rimfrost, höstens stora satsning. Var det på gång innan alla politiker började slå på pukor och trumpet efter alla de händelser som vi hade sett och som varit med om och läst dagligdags?
Ja, men vi har ju pratat om det ganska så länge här, där vi har tidigare kört olika operationer, Alfred, Selma och allt vad de har hetat. där vi ser att vi behöver göra ha en kanske en annan ordning i vissa operationer för att bli mer uthålliga och liksom lägga våra muskler där vi behöver dem och riktat på ett givet sätt. Och så vi har pratat mycket om det, vi har kört olika insatser, det vi kallar särskilda händelser. Men så det har ju varit på väg hela tiden. Vi har jobbat med sprängningar riktat och det är därför vi har lyckats att lagföra rätt så i stor omfattning kring de här personerna. Och men liksom Rimfrost kommer ju då, där är ju en resursförstärkning i den också, så vi kan bli längre uthålliga och så vidare och så vidare. Och att vi då tittar på hela Sverige i ett sammanhang.
Det blev lite grann, jag pratade med Joakim Palmqvist här innan jul, han sa ju så att just nu är det mycket boots on the ground, det är mycket man är ute och tar stort som smått och blåser rent. Mm. Det kan ju hålla i under en period, för det är otroligt resurskrävande, gissar jag på. Och det kanske håller mot Olle Wegrin en stund, men vad behövs mer därutöver?
Nej, men vi är helt övertygade i ledningsgruppen i polisregion Syd att vi måste sätta det där andra. Mm. Och det håller vi på att prata om här nu. Vi har flera stycken möten inplanerade. Vad det andra innebär. Hur ska vi kunna ha en uthålligare metod för att jobba med det här gatuvåldet och det som finns på gatan med narkotika, öppna drogscener och liknande. Och det är högaktuellt just nu. Och vi kommer till att göra någonting. För Rimfrost är ju en tillfällig resursförstärkning, men vi pratar om att kunna göra i linjearbetet åtgärder allt eftersom.
Vad är det man måste göra, tror du, Stefan? Alltså, ja, men, så här, om man nu ska bara så här, titta på det, för att det kanske låter rått, men en förtappad generation, sen har du en yngre generation som är på väg upp i kriminalitet som man kanske kan... Alltså, vad finns det att göra där?
Ja, men de brottsförebyggande åtgärderna, det är ju där nycklarna finns. De vi har att göra med idag på gatorna, de är ju i princip nästan förlorade faktiskt. När de väl håller ett vapen och skjuter mot en annan människa eller spränger och sånt. De är ju så långt i sin kriminalitet trots sin ålder. Så att liksom åtgärder där, det är ju i princip helt enkelt att de ska inkapacitera och sitta i fängelse helt enkelt för sina brott. Det vi måste jobba med mycket, mycket bättre och effektivare, det är ju långt innan de går in i kriminaliteten. Alltså hitta allt, hjälpa kommuner, hjälpa samhället att finna alternativa vägar till kriminalitet. Att snabbt vara och se när någon börjar bli på glid. Kanske till och med som 8-9-åring. Lite där som vi hade för med det, kvarterspolisen som hade koll på ungarna och visste vilka som var och hur olika familjer på olika sätt till hand eller inte till hand om sina ungar. Och det är där vi måste vara med. Sen så är det ju samhället i stort med skola och kommuner och som har grundansvaret. Men polisen, vi måste vara med mycket tidigare och jobba med de brottsförebyggande åtgärder som vi kan jobba med tidigt.
Om vi greppar dem som vi kallar dem då, att de ska in i fängelse och avtjäna för sina brott. Kan du ge exempel på, för att säga att de är allt yngre, vad är det ofta det rör sig om, de här skjutningarna som vi upplevde under hösten?
Alltså många av skjutningarna och sprängningarna är extremt banala anledningar. När vi håller förhör med de här så ibland så vet de inte ens varför, utan där finns någon gammal oförrätt någonstans. Vid något tillfälle har vi haft skjutningar för att någon har övertagit någons flickvän. Och det har
gått, det är så pass.
Ja, man tror ju inte det. Man tror att det är en tung narkotikaaffär och liknande. Så vi har en hel del sådana där grejer där vi vet att på något anställe så har någon inte kommit in eller någon har knuffat till någon och så blir det en oerhört kraftfull reaktion. Det finns flera sådana ärenden, men det vanligaste som vi sen ser, det är ju att kriminella sinsemellan med olika, man har inte betalt en skuld, man har sagt någonting och gjort någonting vid något tillfälle. Man har
det är mycket hållit, heder och respekt.
Ja, man har inte hållit vad man har lovat, man har varit illojal mot någon och sånt där. Och det Och så hamnar man i en utpressningssituation. Någon kan inte betala någonting. Och helt plötsligt så sätter de en prislapp på någon som någon ska göra någonting. Och ja, sen är det någon springpojkar som utför någonting. Och det, vi har sett flera ärenden där de är väldigt unga. Eller de egentligen inte kanske förstår varför de gör en viss sak. Vi har det här gamla taxikriget som har varit i Malmö i många år.
Ja, just det.
Där de inte ens kommer ihåg varför och vem som har gjort oförrätt till vem.
Det bara finns där liksom.
Ja, alltså det är sådana gamla saker. Sen har vi ju liksom, om man kommer in på mer. Vi brukar säga oorganiserad kriminalitet. För man, många gånger pratar man om den organiserade kriminaliteten och gängen och lite maffiametider. Men det är väldigt oorganiserat. Men vi ser ju att det är ju då vissa saker som är trigger. Svarta samhället, socker, skatten i Danmarks betydelse där, man, där det helt plötsligt blir lukrativt att smuggla godis, billigt godis från Sverige till Danmark. Och helt plötsligt så blir det pengar i det och så ska någon in och markera. Och så, alltså såna,
tänk om bli skjuten för en påse sega gubbar.
Ja, men liksom, det är struntsaker egentligen. Alltså, egentligen är det allt som genererar pengar i någon form. Det blir ju känsligt. Sen om det kan vara falska hyreskontrakt eller bluff överhuvudtaget gör ju att det blir liksom, kan vara triggers till sånt här som händer.
Gängkriminaliteten pratar vi om, och för mig var ju alltid gängkriminaliteten tills för x antal år sedan kopplat till MC-gängen och de stora grupperingarna som har varit där ända sedan HA, Bandidos och allt vad de nu heter. Man hör inte om det lika mycket, men den finns allt väl där dock, gissar jag på, fortfarande.
Ja, man kan väl säga det att den typen av, om man säger då organiserad kriminalitet, de sysslar ju kanske mycket mer idag med skuldsaneringsaffärer och ekonomisk brottslighet. Medan de här som vi ser idag på gatan och sånt där, det är ju oorganiserad kriminalitet. De Man är lojal mot varandra ena dagen men är lojal mot varandra nästa dag. Många gånger är det ju narkotikaaffärer, cannabisen, försäljningar och vem som ska sälja var och hur och hur mycket och sånt som gör att det blir sånt här. Och ja, det är marknaden som styr helt enkelt.
Sluta skjut. Du har ju träffat ett antal av de här som är på glid med traumakirurger, med folk. Alla de som tar hand om konsekvenserna och den brottslighet som de här personerna är med. Hur har det fallit ut? Hur har de mötena varit?
Jo, vi har ju haft ett antal möten med dem. Dels att vi har kallat dem till det vi säger call-ins. Men även då uppsökande verksamhet. Och vi har ju fått en hel del spott och spe kring det här att vi mjäkar med de kriminella. Men det handlar ju inte om det. Det handlar om att nå de kriminella och berätta vad myndigheterna ämnar göra och gör. Och vad som finns för dem för att välja alternativa vägar till sin kriminalitet. De här som vi har att göra med är ju förhärdat kriminella. Så det är klart att i den bästa av alla världar så kommer vi in i ett avhopparprogram. Men egentligen så handlar det om att de ska liksom tagga ner sin kriminalitet, ta bort fingret från avtryckaren och sluta skjuta. Att sluta skjut ska få dem att bli skenheliga samhällsmedborgare. Det är inte syftet, utan syftet är att det ska liksom ta bort det dödliga våldet. Och sen måste man jobba på andra sätt med att få dem bort från kriminaliteten. Och sluta skjut riktar sig mot grupperingarna. Där det är om den mest våldsamma gruppen väljer att använda vapen eller hota med vapen och liknande. Då går vi på dem på ett helt annat sätt. Och när vi då träffar dem och snackar med dem så ja, man kan väl säga som så här. De är oroliga själar, de här personerna. De har tragiska uppväxter, de har misslyckad skolgång.
Det finns några gemensamma nämnare.
Ja, alltså det gör det. Alltså de är ju, om man tittar på deras personer och sånt där, så är det ju en tragisk uppväxt. De har liksom trasiga föräldrasamband och tidigt missbruk och såna här saker. Och det är klart att på något sätt så kan jag ändå känna för de här personerna liksom att jag menar 11-åringar sover i en källare och liksom sådär. Så de berättar ju sådana saker som är Det är för jäkligt helt enkelt.
Liksom. Så varken du eller jag skulle kunna föreställa
dem? Ja, alltså man tror ju inte det att de har haft det livet och sånt där. Och när de, man pratar med dem och lite face to face och så här. Men vad hade jag för alternativ? För jag sa, du har alltid ett alternativ. Du kan välja bort kriminaliteten. Ja, men jag hade ingenting. Jag hade inga pengar. Vad skulle jag göra? Och så vidare. Jag hade ingenstans att bo. Jag var 12 år, 13 år. Ja, alltså det är ju tragiskt ju. Och de är ju idag ju vuxna som har, alla de vi har att göra i slutet av skjut är ju dömda allihopa. Och alla har ju avtjänat och har villkorat, så de är ju liksom långt i sin kriminalitet.
Lagstiftningen har den hunnit ikapp med allt det ni håller på att jobba med, för att ni gör ju ett fantastiskt jobb, för man märker ju åtminstone av rubriken att det har lugnat ner sig temperaturen lite grann sen Rimfrost stod igång den här vändan. Men hinner lagstiftningen med? Liksom, det känns som att det är en liten flaskhals när man kommer lite längre upp i rättssystemet.
Alltså det finns bra grejer egentligen i vår lagstiftning. Nu är ju till exempel reglerna om skjutvapen förändrade till det positiva. Där de blir ju häktade när de har vapen på sig. Men det finns ju sånt som har spökat för oss nu med till exempel hemlig dataavläsning, datalagringsdirektivet och sånt. Där vi i våra, när vi ska utreda de här brotten, så är vi oerhört... Vi är oerhört noga med att liksom kunna säkra upp bevisning i form av digital trafik.
Och det finns lite avtryck där ute.
Ja, så det är ju liksom, alla lämnar avtryck digitalt. Och det är ju ett måste idag i vår utredningsverksamhet. Och det håller man ju på att förändra nu, den lagstiftningen. Men att inte polisen tidigare har, eller myndigheter överhuvudtaget har kunnat lyssna på... eller överhuvudtaget läsa information som har varit utanför traditionell telefontrafik. Det är ju liksom inte klokt egentligen.
Det är horribelt.
Ja, alltså idag så sms som man, och det kan vi titta på och sånt där, men du kan ju till exempel inte ta del av, om du är på någon sajt som har någon egen messenger-sida och Facebook och allt sånt där. Och det är där folk finns idag digitalt, särskilt de yngre människorna.
Men du, vad önskar du det här året? Vad ser du framför dig? Alltså nu, hur länge kommer Rimfrost hålla på som det ser ut nu?
Alltså Rimfrost är ju liksom en långsiktig lösning, och den är ju då nationell. Mm. Så hur länge vi kommer att hålla på här, det vet jag inte just i nuläget. Men klart är ju att vi kommer till att jobba in detta i linjeverksamheten, så att vi liksom ska bli uthålliga i detta. Men om man skulle önska...
Du får önska vad du vill. För
ja, men det man skulle önska, det är ju först och främst, så är det ju, om man tittar på framtida brottsligheten, så vi kan ju bara liksom idag skönja vad den digitala kriminaliteten kommer till att innebära, med att man kan stjäla digitala legitimationer och
jag är jättestressad över det här. Ja.
Banker, ja men allting. Titta hur du sköter din ekonomi idag. Du är ju sällan eller aldrig på någon bank. Nej. Och gör något. Allting är digitalt ju, med Swish och vad du har. Och den typen av kriminalitet kommer ju till att öka såklart. För jag menar, det är ju inga domskallar som sitter och hittar de här ingångarna och kan lura folk på det viset. Och där måste ju myndigheterna, där måste vi både ha lagstiftning, och vi måste vara själva, ha kompetenser och kunna jobba. Du kan inte ta fram en gammal traditionell utredare. Nej. Som ska gå in och granska servrar som står i Ryssland eller Nej. I Ukraina eller, och som har outputs här i Sverige. Så hur funkar det? Så det måste vi ju kompetensmässigt. Därför är det extremt viktigt att vi inte bara pratar om poliser i polis-Sverige helt Nej. Enkelt, utan alltså de kompetenser vi så väl behöver, det allt med analytiker och liksom IT-specialister och liksom, så inte poliser behöver omutbilda sig till den typen av för att få de behörigheterna, utan tvärtom. Vi måste ju kunna anställa
experten,
in
liksom, spetskompetens.
Ja, alltså, vi behöver till våra IT, alltså, hur digitalt fotpatrullerar du? Jag menar, vi pratar ju om att fotpatrullera i stadsparken eller på torget. Jag menar konstapel Björk pratas det om. Men egentligen så var finns ungdomarna? Ja, de är på nätet. Hur digitalt fitpatrullerar vi? Vad gör vi? Hur pratar vi med ungdomarna? Chattforum etc. etc. Allt det måste vi ju bli mycket bättre på. Och det behöver vi inte vara poliser för att göra.
Man kanske inte licens för att göra skjutprov utan det årliga
dataprovet. Nej, vi måste göra det årliga digitala dataprovet. Ja. Men, det är helt rätt.
Men du Stefan, alltså, vi kunde sitta här. Alltså, jag hoppas att du får ett fantastiskt lugnt år. När du får ha lite lugnt, när du har lite ledigt kvalitetstid, vad har du för grejer som du så här, som är dina Stefan? Som du, om du så här, en dag off, en Stefan-tid.
Ja, jag har ju några ventiler och bland annat så sysslar jag en hel del med att spela. Vi är ett gäng som spelar lite, och, alltså live.
Okay.
Och lirar lite och kör olika gamla covers och sånt. Och det ger mig... Ja, då är, när man spelar och...
Är du trummis eller?
Nej, jag spelar keyboard.
Okej. Okay.
Och vi har haft ett, vi har spelat i företagsrock ett gäng här från polisen. Så i samband med, var faktiskt året efter Brandsta City släckarna.
Okej, okay. Billebergade.
Ja, vi blev med 7-2 i finalen där som var på Tingvalla i Tommelilla.
Ser man på.
Ja, så vi var ett rätt så bra band. Men nu är vi ett par stycken som spelar lite för skojskul och sånt. Det ger mig en avslappning och jag tänker bara av att sitta på de här noterna och akkorden och så är min hjärna där och glömmer allt annat.
Är du hårdrockare eller vad är du för så här?
Ja, jag är väl mer lite softrockare och sånt där, men jag stannar någonstans i min musikstil någonstans på 70-80-talet.
Och då tänker jag att du har ju gett så mycket till oss medborgare genom ditt jobb, så då tänker jag att nu ska jag ge dig en låt, alltså ett sista, så någon låt som betyder fortfarande något för dig, om du tar någon av de här myspys 70-talsrockarna.
Ja, då får du gärna hitta någon Cissi Toppar där som du kan ta fram till mig.
Ja, men då gör vi det Stefan. Ja. Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.